en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har en vecka kvar av Premier League-spel innan vi tar semester, innan vi tar sommar med den här ligan och ja, den där andra säsongen drar igång. Vi har fått en hel del svar under helgen för hur den här tabellen kommer se ut, åtminstone på många intressanta positioner. Frida, du har varit ute i vanlig ordning och sett det hela hända på plats. Vi är hemma i Sverige och suttit tillbaka lutade i sommarvärmen och sett Arsenal till sist då även matematiskt tappa den här titeln som de hade under så lång tid av säsongen. 0-1 borta mot Nottingham Forest, som i sin tur då säkrar nytt kontrakt. Vi ska prata mer om båda de här två sakerna, men ja, vi kan väl börja med Arsenal och deras säsongsavslutning och att till slut inte fanns mer bensin kvar i tanken att pressa Manchester City på.
Nej, det fanns ju en anledning till att jag innan Forest-matchen började skriva på mitt mästartyck kring Manchester City, för jag tyckte det kändes som att det mycket väl kan bli så att Forest, som är väldigt formstarka, kan möjligtvis få med sig någonting mot Arsenal, som såg väldigt utslaget ut efter förlusten mot Brighton. Det var ju som att all luft hade tryckts ur dem. Mm. Och jag tänkte att det nog kan bli så att de inte orkar rent mentalt, att de inte har så mycket att spela för. Jo, det är klart att det finns en ligatitel att spela för, men det kändes som att de redan insåg att de hade förlorat den. Och det är ju precis så det blir. Det är ju ett misstag där från Ødegaard, någon felpass, vilket är, ja, jag tycker det är lite hårt mot honom för att Martin Ødegaard har haft en sån otroligt fin säsong, men det blir ju lite symptomatiskt också för Arsenal och hur de i stort sett har gett bort det nu på slutet, att de inte har kunnat vara som bäst när det gäller som mest. Och det var väl det Aaron Ramsdale pratade om efter matchen också, att det är det de är mest besvikna över, att de ändå hade det i egna händer. De låg ju i topp, tabelltopp, längst av alla lag någonsin utan att vinna titeln. De slog Newcastles rekord där från mitten av 90-talet var det väl. Så att, ja, nej, ett hårt slut för Arsenal, men en fantastisk dag för Forest och stämningen där inne på City Ground. Alltså det, man fick gåshud genom tvn till och med. Det var nog en fantastisk dag för alla de supportarna och inte minst för Steve Cooper, som jag har haft en väldigt speciell säsong med väldigt många nya spelare in, men de redde ut det till slut trots allt.
Ja, de gjorde det, och de gjorde det väldigt mycket tack vare en viss nu ska vi säga
Awoniyi.
Det är så lätt att slinta på alla de där vokalerna.
Nej, men det är väldigt, Awoniyi säger man här.
Awoniyi.
Ja, men det är också England. Ja, han är ju från Nigeria, så att kanske ett någon slags engelskt uttal.
Men har ju engelskt förflutet när han spelade i Liverpool som ung och så. Absolut. Vidare också. Men det är ju lite, jag vet inte vad om det talar, när man ska kalla det att det är, ja, det var väl Nottinghams första av 123 nyförvärv de gjorde, Awoniyi. Han kom ju väldigt tidigt på fönstret. Kostade en ganska rejäl slant från Union Berlin efter Östin-mål där. Skadad, hade problem att ta sig in i laget i början, men har ju betalat tillbaka nu på slutet framför allt. 9 mål totalt i Premier League, och det som ska sägas är att 8 av de 9 målen har varit direkt poängavgörande. Mm. 5 av dessa, om jag räknar rätt nu, gav väl också segrar. i det. Så att det har ju varit skillnaden för dem helt enkelt. Och det är väl fint att de lyckas med just det där nyförvärvet som var tänkt att leda anfallet som de gjorde först, men som sen följdes på med 1, 2, 3, 4, 5 anfallsnyförvärv till. Ja. Så att skönt att se för Forest fans säkert att han betalar tillbaka och visat sin kvalitet också. Det är jättefint mål han gör dessutom.
Ja, Awoni och Gibbs White som ju var den andra.
Det dyraste
nyförvärvet är ju den som leder vägen här. Och han har ju fått den där rollen lite grann om man tänker ett lite som Grealish var i Aston Villa en gång i tiden, som James Maddison har varit för Leicester i perioder.
Han är ju fri lejd, gör vad du vill.
Ja, men den där fria rollen, offensivt mittfält, mittemellan mittfält och anfall, som skapar så mycket oreda och har liksom den där extra måttet av kvalitet. Det är han som tar frisparkarna, det är han som sätter straffar, det är han som gör de där, mycket av de där avgörande grejerna.
Han har ju varit deras viktigaste spelare under säsongen och faktiskt tycker jag nu absolut, det var en sanslös prislapp när de värvade dem, tyckte jag i alla fall. Nu såg den ju rimligare ut när man började titta på liksom klausulerna och sånt i avtalet. Var ju först när man såg själva prislappen, bam, så man tänkte, men vad är det som pågår? Sen ser man, okej, det är ganska mycket olika bonusar och sånt i den här dealen, men där man kan säga att han har ju betalt tillbaka på att ha varit den här ledande, offensiva hjärnan, nyckeln, kreativiteten och allting, och det visar han ju framförallt också i den här matchen.
Mm. Och det är inte bara de spelmässiga kvaliteterna hos Gibbs White, utan det är ju även att han faktiskt ser ut att bry sig.
Det har ju varit
en av de stora grejerna under säsongen, när du får in så många spelare som Forest fick. Hur får man dels ihop ett lag, alltså hur vet Steve Cooper vilken hans bästa startelva är, men också vilka spelare här kan verkligen ge allt för det här, för den här klubben, och vilka kan få ett klubbhjärta, och Gibbs White har verkligen fått det. Jag tycker det syns på honom, det syns på hur supportrarna omfamnar honom som spelare också, så att det tycker jag också är speciellt att se, och han har utvecklat en väldigt, väldigt stark relation till själva klubben.
Vi måste prata om Steve Cooper. Du nämnde honom, Frida. Han har haft en speciell säsong, var på väg ut i vintras. Forest fattade beslutet då att vi väljer förtroende för Steve Cooper, och det har ju betalat sig. Nu sägs det ju att Steve Cooper själv kanske inte är helt nöjd med hur Nottinghams ledning fungerar och har fungerat. Det kom uppgifter om att Crystal Palace ska ha hört sig för. Hur rankar vi Steve Cooper efter den här säsongen, Frida?
Ja, det är ju väldigt speciellt, för Steve Cooper hade ju... Hans aktier var väldigt höga, eller hans kapital var väldigt högt från början hos supporterna, för på grund av sättet som han kom in i Forest, och han tog dem till Premier League mot alla odds egentligen. Så att Steve Cooper står högt i kurs hos supporterna, det råder ingen tvekan om. Sen så har han ju på något sätt ridit ut stormen här också på ett väldigt skickligt sätt, och på ett sätt som man kanske inte riktigt såg komma. Alltså, Forest hade ju ett bedrövligt bortafacit, och sen lyckades de ändå åka till Chelsea och plocka poäng, och Awoni kommer in i sitt målstim. Sen är det väl inte, det är ju inte med revolutionerande medel som Cooper har lyckats här, utan det är ju att de har stått djupt med sin backlinje, men han har ju trots allt fått dem betydligt mer organiserade när det väl gäller. Så att allt som allt så har han gjort ett bra jobb. Jag menar att Forest hänger kvar i Premier League, de är trots allt nykomling, så det får man se som en stor framgång. Och också att han lyckades reda ut det här då, med alla de här spelarna. Sen är det ju faktiskt rätt så bra spelare som har kommit in, så jag menar, det kan man ju också lyfta på och säga att, ja, men, eller peka på att han hade trots allt kvalitativa spelare att arbeta med, men det ska mycket till för att man ska få det på plats också. Det har han ju onekligen fått.
Alltså, de hade ju Renan Lodge och Sergio Aurier som wingbacks, och om man hade gått tillbaka något år eller två så hade man kunnat tänka sig en klubb på en mycket högre hylla ha en sån ytterbacksuppsättning i en viktig match. Så att absolut, han har ju fått de har ju lyckats värva väldigt mycket bra fotbollsspelare. Sen ska man inte underskatta jobbet han har gjort för att faktiskt få ihop det här till en enhet. Det var ju inte bara att få ihop det där brokiga gänget som samlades ihop i somras, utan det var ju att fylla på med resten som dök upp under vintern också. Så att ur det här perspektivet han ändå fått ihop det till att de nu kan ha ett fundament att bygga vidare på till nästa säsong, så har han gjort ett godkänt jobb i alla fall, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Alltså, han har ju haft en väldigt udda liksom tränarkarriär. Steve Cooper började med Liverpools under 12. Under 12, det var hans första jobb som tränare, men framförallt så var det ju faktiskt han, det pratar man ganska lite om. Det var ju faktiskt han som var förbundskapten för det här U17 landslaget som vann allt med Phil Foden och Jadon Sancho och ja, hela den där generationen som åkte iväg och var helt överlägsna i U17 VM, vann väl U17 EM också, men de vann allt under Steve Cooper. Så att han har ju sett många av de här spelarna, den här generationen i England, liksom få ihop dem, man har sett dem växa upp, han har också haft med många av dem att göra. Så att på det sättet tror jag att det var en ganska bra bakgrund att ha för just det här Forest-jobbet. Det kommer talangfulla spelare från alla möjliga håll som inte känner varandra, man ska få ihop den här enheten. För han har ju gjort det med de här ungdomslandslagen som han har basat över och varit väldigt framgångsrik i. Så jag tror att faktiskt att den bakgrunden har varit väldigt nyttig för honom i det här. Och på många sätt en ganska så här sympatisk karaktär också. Det är lätt att tycka om Steve Cooper. Så att vi får se. Jag hoppas att han blir kvar i Forest och får möjligheten att utveckla någonting med det här laget som han nu har lärt känna under den här säsongen. Och med det då, med att Newcastle nu faktiskt säkrade sin... Nottingham säkrade sitt kontrakt.
Forest säkrade sin.
Ja, enklare.
Precis.
Ja, men det måste vi, alltså, i och med att de blir kvar i Premier League nu till nästa säsong, så hoppas jag att svenskar en gång för alla kan sluta säga bara Nottingham. Det är antingen Nottingham Forest eller så är det Forest. Ingenting annat.
Okej. Jag hör dig.
Är det en atletikklubb diskussion här, fast i engelska mått?
Alltså tydligen är det ju så här att det är lika illa att säga bara Nottingham som att man skulle säga bara Crystal om Crystal Palace. Och det är inte jag som har bestämt detta. Det är förstahandskälla från engelsmän. Så att, ja,
Nottingham är ju dock en stad också, liksom, vilket ju Crystal
är. Är det som att kalla Bournemouth för Bompan?
Ja, men det är ju lite som vi har haft samma. Det har ju funnits samma diskussion kring Sheffield också. Alltså man säger ju inte bara Sheffield, man måste säga Sheffield United.
Men där har du ändå två. Där har du ju två lag.
Jo, men du har ju Notts County och Nottingham Forest.
Ah. Ja. Jo, ska inte förringa Notts här.
Nej, jag är helt säker på att du har rätt.
Nu kommer jag få sån här arrogant stämpel igen. Det är inte meningen.
Nej, det är okej. Det gör ingenting. Arsenal får blicka framåt mot nästa säsong. Det var ju inte mycket kvar att spela för i den här matchen. Det är inte så att Manchester City hade rasat ihop och tappat de här poängen till Arsenal sista omgångarna här. Det var väl ingen som kände.
Jag tycker lite synd om, alltså, Arsenal, för att vi har varit inne på det förut, det går inte att stirra sig blind på kollapsen. De har gjort en otrolig säsong sett till vad vi alla väntar oss av dem. De ska vara otroligt nöjda med vad de har åstadkommit den här säsongen. Det här fallet som alla väntade på, det kom mycket senare än vad vi trodde, men att det ändå på något sätt slutar i att de, ja, för att använda slang, bottlade det. Som liksom narrativet på något sätt blir nu. Ja, de hade ledningen rekordlänge utan att vinna. Ja, där blir det på något sätt slutpunkten. Efter att slutpunkten förra säsongen blev, ja, de missade Champions League i sista sekund på att de förlorade matcher de inte borde göra. Där var en mycket större så kallad bottling än vad det här är, skulle jag säga. Men alltså, man måste ju se det som över 38 omgångar och konstatera att de överträffat alla former av förväntningar. Slutpunkten och summeringen av den här säsongen för Arsenal kan inte bli, är de tappade ligaguldet och bottlare igen, klassiskt Arsenal. Det liksom, det förtjänar mer än att få den stämpeln som att det här var någon sorts klassisk Arsenal-fiasko.
Jag tror inte man ska se det utifrån en missad titel här. De kommer skrapa ihop, vinner de sista matchen här nu så får de 84 poäng. Det är generellt inte en poäng som räcker till titel nu för tiden. På 90-talet så kunde Manchester United springa hem titeln med till och med under 80 poäng vid ett par tillfällen, men nu för tiden räcker inte det när du har ett lag som Manchester City som har i stort sett en poänggaranti på 90. Jag vet inte när de hamnade under 90 poäng senast. Det var väl den där säsongen där Liverpool drog ifrån och vann till slut säsongen 1920.
Det är faktiskt otroligt att de fick 99 poäng då, Liverpool. Alltså det är nästan så att man har glömt vilken otrolig bedrift det var. Inte bara att de vann ligatiteln utan att de faktiskt skrapade ihop 99 poäng. Det är ju helt osannolikt.
Ja, det är ju, och jag menar Manchester City har ju faktiskt, de hade ju säsongen då 17-18 när de fick ihop 100 poäng. Så att det krävs ju, alltså vi måste komma ihåg att det är nästan omöjligt att vinna den här ligan för något annat lag än Manchester City i det skicket som det ser ut just nu. Och det gör ju att vi lägger en till ligatitel till Manchester City. Grattis Manchester City får vi säga. De slog Chelsea. De hade inte behövt göra det för de var redan klara ligavinnare före den matchen hade spelats. Alltså mästare i kavaj med 2 omgångar kvar. Och ja, det är ju svårt att få speciellt mycket puls av en till ligatitel för Manchester City när de är så överlägsna som de är. De spelar på många sätt med andra förutsättningar än alla andra lag i ligan. Det är förutsättningar som också, vi får nämna det att det
finns. Vi får se hur många de får behålla.
Ja, det hänger en asterisk över även den här ligatiteln med tanke på de anklagelserna som finns. Det är 115 punkter som de står anklagade för och jag tror inte att de kommer bli av med några titlar, men det hänger över de här framgångarna. Det ska inte ta sig från att spelarna på planen är extremt bra. Managern som står vid sidan, Pep Guardiola, är extremt bra. Där pratar vi några av de bästa som någonsin har spelat och tränat i den här ligan. Det är inget snack om saken. Det är den tredje raka titeln de tar, den sjätte på 7 år, är det så?
Ja,
nej, den femte på 6 år.
Femte på 6 år, så blir
det till och med.
Femte på 6 år. Och ja, det är väl ingen som kommer tippa något annat lag som etta till nästa säsong än Manchester City.
Det är man vill sticka ut och...
Ja, om man vill sticka ut hakan, för det har ju hänt en gång då de senaste 6 åren när Liverpool då skrapade ihop sina 99 poäng. Men att se Liverpool göra det ser man ju inte framför sig. Jag kan se Liverpool göra en jättefin säsong, kanske få ihop 90 poäng. Absolut, det kommer inte räcka. Jag kan se Arsenal ta ett kliv till. De kanske kan ta 90 poäng, det kommer inte heller räcka. Eller Manchester United. Kanske rent av Newcastle efter investeringar. Men Manchester City är ett eget djur i den här ligan just nu. Och det tar lite tjusningen från det faktiskt.
Men ska man det man måste komma ihåg också är ju att Man City har ju inte haft en spikrak säsong. Det är inte så
Verkligen inte.
Allting har gått med dem hela tiden. Alltså om man minns tillbaka till förlusten hemma mot Brentford så att man ju tänkte att oj, Man City är mänskligt trots allt. Vilket gör att man blir ännu mer imponerad av Pep Guardiola för att han är ju en sån där tränare som ständigt förnyar sig. Han är ju precis som Alex Ferguson egentligen, just i det här att han inser
verkligen
att man kan inte fortsätta i samma hjulspår varenda säsong utan man måste konstant utveckla sig själv och utveckla laget framförallt och sitt spelsystem. Och det är det Pep verkligen har gjort. Och en av de grejerna som han gjorde väldigt tidigt, eller man såg ju spår av att han ville göra det här väldigt tidigt eftersom att han just det här med att han ville ha en extra man på centralt mittfält, att han testade lite olika varianter, att han satte, han lät Rodri ha en sån flytande roll mellan backlinje och centralt mittfält, men det fungerade inte riktigt. Och sen så landade han då i att låta John Stones istället kliva upp från mittback till till centralt mittfält, och så fick han det här blocket då som har gjort att de har kunnat vara så framgångsrika som de har varit. Det har tagit lite tid för honom att få in Erling Haaland också i spelsystemet, alltså verkligen, på det sättet som vi har sett nu under våren. Det är en helt annan Haaland nu jämfört med i hans första match för säsongen. Och tänker man riktigt långt tillbaka till Community Shield-finalen mot Liverpool, där såg man ju verkligen att det inte riktigt klickade mellan De Bruyne och Haaland. Alltså att de hade mycket kvar att jobba på. Så på något sätt tycker jag ändå att det mest symboliska över hela säsongen och just Man Citys evolution, det var väl just seriefinalen mot Arsenal på Etihad. För att helt plötsligt så såg man Haaland vara betydligt mer involverad på ett sätt som vi inte hade sett tidigare. Just det här att han spelar fram till De Bruyne två gånger, att vara ombytta roller. Men just också i det här att Man City kan spela på väldigt många olika sätt. Alltså de, nu har de spelat med en lite mer, ja, de har säkrat upp defensivt för det första. Det var ju mycket snack för i början av säsongen om att de släppte in så många mål helt plötsligt. Det gör de inte längre, och varför är det? Jo, men det är ju för att Guardiola har stabiliserat backlinjen. Just det här är att ytterbackarna är lite mer tillbakadragna, och sen så fokuserar man på att låta Stones då, eller Laporte i vissa fall, kliva upp på centralt mittfält. Så att han är ju väldigt proaktiv, Pep Guardiola. Det är därför de står här igen som mästare. Och absolut, pengarna har ju hjälpt. Han har kunnat köpa in de spelarna han vill ha, men det krävs ju mer för att dominera Premier League på det sättet som han har gjort nu.
Man har ju ofta pratat om att hur mycket pengar de har lagt på ytterbackar genom åren, att det kommer någon ny för en halv miljard varje säsong. Att nyckeln här blev, ändå har vi köpt ytterbackar, det funkar ännu inte, han är inte nöjd. Vi kör utan ytterbackar och börjar flytta ut mittbackar där istället. Hitta på en helt ny formation. Det är nästan där de har gjort stundtals. Man har flyttat ut Aki eller Akanji och så vidare. Och sen, alltså jag tycker det är ju sättet han, jag vet inte, har vi sett någon spela den formation som City ändå gjort den här säsongen förut? Är alltså, det en du formation?
Du menar alltså att ytterbacken kliver in på centralt mittfält eller?
Ja, men det har vi ju sett, men jag menar just att liksom, du har ju inte några, när du spelar till exempel Aki och Akanji på kanterna, så har du inte några renodlade ytterbackar. Nu absolut, Kyle Walker och Rico Lewis och gänget, de finns ju också med tillgängliga. Men jag tycker att alltså sättet som ytterbackarna agerar i Pep nu, anledningen går in på mittfält, att de liksom är nästan mittbackar i grunden. Om du förstår,
ja, precis. Alltså, grejen var ju att han släppte ju Cancelo av en anledning, eller han lät honom gå av en anledning. Och det var ju för att alltså, Cancelos egenskaper passade ju inte in längre i det systemet som han ville spela. Men alltså, om man ser till vänsterback är väl i så fall det, alltså, Nathan Aki har gjort ett jättebra jobb där och har ju varit en av lagets bästa spelare. Nu skadade han ju sig för en tid sedan och då gick Akanji ut istället. Där fanns ju lite frågetecken inför vem är det som ska gå ut där till vänster, men då blev det Akanji. Men ja, alltså nu, precis, alltså man glömmer nästan bort det lite grann att det fanns en tid då ytterbacken klev in centralt, men nu har han ju verkligen hållit sig till att Stones eller Laporte kliver upp centralt istället, alltså mittback till centralt mittfält. I övrigt har vi, jag menar, Zinchenko är ett annat exempel på en ytterback som kliver in på centralt mittfält.
Men just det här att han har ju avskaffat alltså traditionellt offensiva ytterbackar i sitt spelsystem. Och det, sen måste man ju också, du lyfte Aker, det tycker jag man ska göra verkligen, men du nämnde också någon annan.
Men det är intressant också att du säger traditionella ytterbackar, för det här är ju traditionella ytterbackar. Det vi har sett tidigare var ju moderna ytterbackar. Så att traditionell ytterback?
Har vi gått varvet runt?
Ja, men det är ju det, att jag tycker att de har varit moderna så länge att de har hunnit bli traditionella, att de hade så kunna vara offensiva.
Intressant ändå. Alltså,
Jag håller med om det.
Den jag vill lyfta när jag går vidare också, som du nämnde Frida, alltså Manuel Akanji, som bara plötsligt dök upp där i sommarfönstret och man tänkte, vad hände här? Värvad för liksom symbolisk summa mer eller mindre, kommit in och varit, ja, gjort det han ska konstant, varit hur trygg som helst, spelat otroligt mycket mer än man trodde han skulle vara femte mittback eller något, och spelat väldigt mycket och gjort det väldigt bra. Det utan tvekan är en av de största fynden vi har sett i förra sommarfönstret, med facit i hand.
Ja, nej, men det har ju inte varit någon snack om saken. Att, och den där seriefinalen då mot Arsenal, det blev så tydligt att Manchester City var i den matchen så extremt mycket bättre än Arsenal. Det var en utskåpning som hette duga, och jag tyckte man har sett även i Champions League. Den här första halvleken mot Real Madrid förra veckan är ju bland det är bland det bästa jag sett ett fotbollslag spela någonsin. De var så överlägsna de första 45 minuterna mot Real Madrid i Champions League. Det ska liksom inte gå att göra i stort sett det de gjorde, men de var så fruktansvärt bra. Och det är såklart att det finns någonting extremt häftigt i hur bra det här Manchester City är, men det tar ändå lite, allt det här som är runt den här klubben gör att man inte riktigt får njuta fullt ut av det. I alla fall känner jag så. Men grattis till ytterligare en ligatitel. De kommer antagligen vinna liga nästa säsong också. Det är svårt att se. Ja, det är väl Newcastle då med sin nya ägare. Om de kan då också fatta lika bra beslut. För det räcker ju inte med pengar. Det ska vi ju komma ihåg. Jag menar, titta på Chelsea. De har ju försökt kasta pengar på sitt projekt, Todd Bowley. Och de slutar ju alltså nu i och med den här förlusten så är det ju helt cementerat på nedre halvan. De kan inte ta sig...
Du räknar bara bort Arsenal helt, eller du tror inte att de kan göra det ännu bättre nästa säsong?
Jag tror att de kan göra det bättre. Jag ser inte att de kan ta ikapp Manchester City. Gör de det så är det en bragd. Jag säger inte att det är omöjligt, men Manchester City är stora favoriter. Jag menar, visst, de får de in Declan Rice, blir de direkt mycket bättre. Grejen är att jag tror inte att Manchester City kommer vara sämre nästa säsong heller. Jag tror att de också kommer vara bättre. Det är det som är så jobbigt. Jag tror inte Haaland kommer vara sämre sin andra säsong.
Ja, du tror att han kommer göra 35-36 mål igen?
Ja, det tror jag.
Ja, alltså det är absolut, jag skulle inte förvåna, men samtidigt på något sätt City är liksom Juventus dominanta. Om man tittar i Premier League just nu, där råder ingen tvekan om den saken, så i den grunden håller jag med.
Juventus, Bayern München, PSG, vi är där nu i Premier League.
Ja.
Och det har ju varit en av Premier Leagues styrkor tidigare, att det inte har varit så, att det hela tiden har funnits en titelstrid, och just nu känns det inte
det
som att
det alltid funnits två åtminstone. Det är väl det som är skillnad, för det är ju lätt att säga att ja, men Premier League har varit så liksom slagkraftig. Om man tittar i början 2000-talet, då var det Arsenal och United som var helt dominanta själva och dominerade på titlar mer eller mindre. Sen var det Chelsea en period, och det kommer ju sådana perioder hela tiden. City har haft en ganska lång period nu och varit ganska ensam. Liverpool har utmanat, Arsenal utmanar in i det sista den här säsongen. Jag tror absolut att något annat lag kan vinna titeln. Det tror jag. Men
det är klart att det går.
Men City är ju skyhöga favoriter på förhand. Så mycket kan jag väl säga.
Tror inte man ska underskatta Man United.
Verkligen inte.
Det känns som att de är ett par spelare ifrån att också vara riktigt slagkraftiga. Men att det mycket väl kan ske. Liksom.
Ja, som Liverpool hittar tillbaka till den formen de hade under slutspurten här under våren, så kan de absolut vara med och utmana ännu en gång också. Så att det finns ju lag. Det finns resurser, det finns kvalitet i ligan. Men, och sen en intressant sak där du pratade om hur mycket man kan njuta av City. Jag är lite inne på det där Frida var inne på där förut också, att nu är ju det en del av sportswashing och sätt också, det jag kommer säga nu. Men samtidigt att göra, det går att liksom se briljansen i det Pep Guardiola gör. Briljansen i hur det här fotbollslaget spelar.
Det går att se briljansen i hur Kevin De Bruyne spelar fotboll, briljansen i hur Bernardo Silva tar emot en, alltså det är inte ja, jag vet inte, men det här är fotbollsspelare som gör det på planen. Det är 11 mot 11. Det är en tränare mot en annan.
Ja.
Så är det alltid. Det börjar att Manchester City har den bästa managern i världen. Det tycker jag. Jag är ju egentligen, som ni vet, emot att man utser individuella priser i lagidrott, men jag tycker att Pep Guardiola har bevisat sig.
Du kan skattefuska och värva och göra hur mycket du vill utanför planen, men det krävs någonting mer för att få ett lag att spela på det sättet som de gör. Det är liksom där jag ville komma
fram till. De är inte den klubben som de senaste åren har spenderat mest pengar utav alla.
De har spenderat
andra klubbar som har spenderat mer.
Och absolut, du kan argumentera för, ja, de betalade en väldigt duktig sportchef och skaffade en sportlig ledning för att få ihop det här, för att veta vad de ska värva. Men fortfarande, det räcker inte med att liksom spendera för att få ihop det där och spela på det sättet som, nej, de gör där. Och jag vidhåller, och det har jag fått mothugg på förut, att Pep Guardiolas största bedrift som tränare, den sker i Manchester City nu på det sättet han har fått det här laget att spela. Det var inte när han slog igenom i Barcelona, när han hade Xavi, Iniesta och Messi och allting gick på ett snöre. Här har han fått liksom bygga det ur grunden på något sätt och förvandlat det här laget till något, ja, alldeles extra.
Mm. Nej, jag håller med, jag tycker också att han är som bäst just nu. Och den fotbollen som Manchester City spelar, dels matchen mot Arsenal, men också nu Champions League mot Real Madrid, det är bland de bästa fotbollen som man någonsin har sett.
Haaland gick alltså mållös från dubbelmöten med Real Madrid, ska vi lägga till också. Så att det räcker inte med att stänga ut norrmannen som kastar in mål på skoj, utan då är det någon annan som kliver fram istället. Så att, nej.
Ja. Sen får man kanske bara flika in också att det är ju lättare när du har så mycket pengar, och när man som Man City spenderade så mycket pengar, särskilt i början. Ja, de har inte behövt ta risker på samma sätt som många andra lag behöver göra, nej, när de värvar spelare. Och där är ju en väldigt stor skillnad att de kan köpa in en spelare för mycket pengar. Jag menar, det var inte så länge som vi pratade om Nathan Aki ur det perspektivet att oj vad mycket pengar han kostar, han har inte gjort något avtryck överhuvudtaget. Nu har han gjort det. Men kolla på Calvin Phillips till exempel. Jag menar, det är en sån spelare som vi knappt har fått se den här säsongen, men det gör liksom ingenting, för att Man City förlorar inte så mycket på att plocka in en spelare för en högre summa. Och det är ju såklart en jättestor fördel för både dem och Guardiola.
De har också råd att när en spelare säger nej, jag vill inte ha det här rotationssystemet och Pep rouletten och mer, så kan de säga ja, dörren är där. Vi löser en övergångssumma och får du lämna. Det är inte många klubbar som har den ekonomiska lyxen heller, att bara kunna göra så.
Nej. Jag menar, Julian Alvarez värvades in liksom utan att det pratades så mycket om det. Han kostade inte så mycket pengar dock, men han har egentligen bara stått på tillväxt, kommit in, gjort lite mål här och där. Sen var han iväg och vann VM med.
Ja, om de tar trippel nu har han ju vunnit allt som går att vinna på riktigt. Han har ju vunnit allt som går att vinna i Sydamerika, han har vunnit allt som går att vinna på landslagsnivå, och han har kanske snart vunnit allt som går att vinna på europeisk klubblagsnivå också. Men ja, han måste väl ha nästa säsong med lite klubblags-VM.
Han måste väl ha ligacupen då, det är den han saknar. Ja, det är sanslöst, och det är ju så här, vi pratar om att Manchester City har haft en lite trasslig säsong och det har inte alltid stämt, och Guardiola fått laborera lite grann och det har varit lite sådär, och ett nytt spelsystem, de vinner ändå ligan med 10 poäng trots att vi har ett Arsenal som gör sin bästa säsong på jag vet inte hur länge som helst. Så är det. Grattis Manchester City ändå, fantastisk höjd i det här laget, även om det inte varit riktigt samma lägsta nivå kanske den här säsongen som vi.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Titeln avgjord, det är även avgjort runt Champions League-strecket, topp 4. Casemiro cykelsparkade hem 3 poäng för Manchester United mot Bournemouth, samtidigt som Liverpool tappade poäng hemma mot Aston Villa i en match som handlade mer kanske om avskeden. Firmino och James Milner i första hand, i lite mindre utsträckning kanske Oxlade Chamberlain och Naby Keita. Även om Klopp försökte.
Men det var inte de han nämnde, Klopp. Han blev ju väldigt rörd när han fick en fråga om Firmino, så la han ju till, ja det är lika jobbigt att Milner försvinner. Men jag hörde ingenting om de andra.
Nej, och det var lite pliktskyldigt inför. Och det, alltså, man vet ju att det är också så här att både Firmino och James Milner var ju spelare som fanns i truppen när Klopp kom dit. och som har varit med hela vägen och som han har lutat sig oerhört mycket mot, båda de två spelarna tillsammans med Jordan Henderson, får man säga. Det är nog en trio som han har spenderat oerhört mycket tid med, som han har planerat väldigt mycket runt, och som han på många sätt har byggt det här laget runt. Så är det faktiskt. Och just Firmino, det är svårt att förklara, men han har inte varit det här erans bästa spelare. Han har varit jättebra, jättenyttig, helt unik i sina egenskaper, men han har varit den här erans mest älskade spelare av läktarna, av supportrar runt om i världen. Det är svårt att förklara det bandet som han, utan att egentligen varit speciellt framträdande i så mycket intervjuer, han har inte gjort så mycket runt, det har varit det på planen och det där leendet, men det är någonting med Roberto Firmino och Liverpool som bara har funkat under de här, vad blir det, 8 åren han har spelat i klubben, och det var oerhört känslomässigt efteråt och mycket tårar, både från hans sida och från människor runt omkring och från läktarna, när han nu spelade sin sista match på Anfield. Och att han fick avgöra med ett mål, att han fick rädda den här poängen, även om den inte blir så viktig i slutändan kanske, men den betydde mycket för honom och den betydde mycket för matchen och för hela inramningen.
Vad tycker du som Liverpool-supporter om Villas dark arts? Det här med att de, vad säger man? Att de, men vad säger man om svenska? Att time wasting?
Ja, alltså maskade.
Maskade?
Ja. Nej, men det har ju varit ett hot topic, inte bara den här matchen utan i många, många sammanhang senaste månaderna, över väldigt lång tid. De gjorde det.
Det är Newcastle som har gnällt på den när de själva också har gjort det i vissa sammanhang.
Ja, så är det ju. Men vi såg ju hur under VM att FIFA försökte på något sätt etablera någon slags ny paradigm runt tilläggstid och så vidare.
Vi fick väl en sån tilläggstid där också. Nu kanske fanns andra anledningar till det, var 10 minuter där. Men...
Ja.
Jo, det var nog det. Ja, Klopp, Klopp tyckte att det skulle ha varit 15, men så har jag aldrig sett.
Nej, men det han sa var att 10 minuter var nog bra, men under de 10 minuterna så borde det lagts, eller efter de 10 minuterna så borde det lagts till 5 minuter till, för att det bara maskades och lågs ner och gjordes byten under halva den extra tiden. Så ja. Och det kan vara alltså, bra. Men samtidigt,
jag menar, till Villa också på ett sätt. Jag menar, ja. De åker till Anfield. Det är klart att de måste göra allting för att plocka poäng där. Och jag kan förstå att det är jättefrustrerande som spelare i motsatt lag och supporter och så vidare. Men jag tycker att Villa ändå gör en bra insats här, för med sig en jätteviktig poäng. Och de har ju också fortfarande chans på Europa, för man inte får glömma heller.
De har ju något att spela för i slutspurten.
Om det var någon som skulle plocka poäng på Anfield mot Liverpool, så var det väl Unai Emery. Det är jag inte så jätteförvånad.
Nej, är ju precis, det är sånt han gör. Han är en otroligt skicklig matchcoach verkligen, och tar fram en matchplan för att utnyttja motståndares svagheter. Det har ju varit Unai Emery, och det pratade ju Klopp om inför också. Han hyllade ju Emery stort inför den här matchen för hans förmåga. Och det som stör mig mer än att det går tid och att det inte läggs till mycket tid, det som stör mig mer och som jag tror är mer syftet med så som Aston Villa gjorde, det var att när Liverpool väl fick upp en rytm, när de väl fick trycket och det blev, du vet, stämning på läktaren, vinner alla andra bollar, de kommer in i sin rytm. Ja, men det är då man lägger sig ner, och sen så går det 2 minuter och sen så har Liverpool helt plötsligt tappat sin rytm, därför att då har det varit, man har lagt ner, man har skickat iväg bollen, man har kanske delat ut en ful stämpling och man har lagt sig själv ner och det har varit en huvudskada, och sen så har de där 3-4 minuterna gått och rytmen är liksom över och motståndaren får börja om igen. Det är ju mer, tror jag, var snarare än att man maskade för att få tiden att gå så mycket som möjligt. Det tror jag var mer frustrerande, eller det tyckte jag var mer frustrerande, för att Aston Villa var jättebra i första halvlek och det bättre laget i första, och led ju helt rättvist. Jag menar, man hade en straff som som man sköt utanför.
Vad är det här med att slå straffar utanför? Alltså det...
Ollie Watkins, som ju har varit kanske en av ligans absolut bästa anfallare, tycker jag. Han har ju tappat formen helt sista månaden.
Han har
månaden
checkat ut.
Ja, det känns verkligen så. Han fick ingenting att stämma. Förra mötet, lagen emellan, var han ju nästan, kändes han nästan ostoppbar.
Skulle Tyrone Mings fått checka ut tidigt, tycker ni?
Ja, alltså det var ju en ganska ful stämpling där.
Ganska och, hög fot. Ganska,
ja, och märkena i Gakpos bröst efteråt visade att det fanns lite tryck bakom.
Var väl, jag vet, det är en intressant situation här också. Nu ska vi inte fastna i domslut och sånt, men offside-målet också var ju ganska liksom intressant situation. Jag tolkar det i alla fall som att man anser att det är en styrning och att det inte är en medveten passning fram till Van Dijk där från Villaspelaren.
Ja, det är inte en medveten touch. Han, ja, sträcker sig inte efter bollen på något sätt eller rör sig mot den, utan det är som en, räknas som en styrning.
En väldigt svår situation dock för domarna att hantera ändå.
Det är ju alltid problematiskt när offside som ska vara svart eller vitt blir en tolkningsfråga. Och här blir det en tolkningsfråga, och den hade nog kunnat tolkas på två sätt, och jag tror att frågar du två olika domare så hade de kanske gjort olika, och VAR hade ju tydligen sagt till domaren också att vi kan inte ta det här beslutet, du får ta det här beslutet, vi kan inte avgöra, utan det var ju huvuddomaren som tog det, och det sånt kan ju gå emot eller gå med, så är det. Det var ju synd för Liverpool den här gången. Sen är det inte säkert att det hade betytt någonting heller. Liverpool var ju fortfarande, även vid 3 poäng hade de varit beroende av att Manchester United hade tappat poäng i matcherna som de har kvar, vilket jag inte tror att de kommer göra.
Alltså måste ju, du nämnde den i förbifarten, men om man går till Vitality Stadium där, alltså Casemiro, det är så fint att se nu när liksom är Premier League-publiken. Det har man ju upplevt under säsongen också, ska säga, att han har gjort lite mål och varit framme. Men att han är så mycket mer än bara den här defensiva murbräckan. Han är en brasse.
Han är en brasse.
det är en få spelare, jag tycker, i världen som är så otroligt kompletta som Casemiro, som kan allt. På det sättet Casemiro kan. På tal om dark arts, så är det någonting som han bemästrar till fullo dessutom, men också så här, alltså skottet han har, men också tekniken som är otroligt underskattad hos honom. Och fint att han fick visa ett stycke av den där väldigt fina tekniken han har i den här matchen och fixa den där segern för United.
Ja. Jag har aldrig hört en tränare hylla en spelare så ingående och nämna så många exempel på vad han är bra på som Ten Hag gjorde kring Casemiro efter matchen. Alltså jag tror han nämnde 15 grejer som han är riktigt bra på. Då var det allt från att han är så organiserad på planen, hans positionering, hans tålamod, hur han bryter boll och vinner tillbaka bollen, vinner tacklingar, kämpa, hålla ihop laget, och då plus att han även är bra på att distribuera bollen, passningar. Han bara fortsatte och fortsatte. Det tog aldrig slut. Så jag tyckte att det var väl ganska talande för att Casemiro är en rätt så bra spelare.
Han kunde sagt 15 grejer till. Minst.
Nej, men han är helt otrolig. Och utan Casemiro den här säsongen så hade ju Ten Hags första säsong sett annorlunda ut, tror jag, för Manchester United. Så är det bara.
Jag tror också att Champions League-semifinalen hade kunnat se annorlunda ut om Casemiro inte hade gått in i United. Det är en annan sak, men det
är också,
vem vet?
Möjligt. Det är också mycket möjligt.
David de Gea, Golden Glove-vinnare också, kan man ju skjuta in.
Just det, flest hållna nollor i ett Manchester United som defensivt har sett riktigt, riktigt stabilt ut. Och en Victor Nilsson Lindelöf som har spelat in sig i den här startelvan igen.
Dessvärre på lånad tid, med tanke på att Lisandro Martinez kommer ju och spela när han är frisk igen. Ja. Det är ju det som är frågan.
Sen cupfinal först, får hoppas att han får spela den.
Det är en väldigt, han har haft en väldigt, väldigt fin vår i alla fall, Victor, och varit förtjänt av alla de hyllningar som han har fått från bland annat den här, men av många runt Manchester United senaste tiden. Så har det ju inte alltid varit för honom under den här tiden. Det har ju varit ofta han fick ju ta kläskulden när brittiska journalister drog sig för att kritisera Harry Maguire i början. Då var det ofta Victor Nilsson Lindelöf som var syndabocken, trots att folk kanske utanför öarna tyckte att det var hugget som stucket vem som skulle ha den här kritiken. Maguire känns inte som att han ingår i Ten Hags långsiktiga planer. Eller vad säger du, Frida?
Nej, det gör han ju inte. Och jag tror väl också lite grann att om man är som Harry Maguire och har en given plats i Englands startelva, så vill man ju gärna få regelbunden speltid också. Så att jag kan inte tänka mig att han är nöjd med att sitta på bänken. Så att ja, vi får väl se vad som händer här i sommar. Tänkte bara säga det också, att om jag nu tar kampen om Nottingham Forest, så måste jag ju anamma ditt Ten Hag. Tänk vad man hade imponerat om man hade sagt det till honom. Man hade uttalat på klockren nederländska.
Mr. Ten Hag.
Shoutout till Ronja tidigare på podcastredaktionen här med rötterna i Holland, som har hjälpt mig att gå igenom alla
eller Nederländerna, förlåt, om vi ska ta till
Nederländerna. Hon har upp sig rötterna i just Holland.
Ja, till och med det. Ja, då så.
Men Ten Hag ska det vara. Absolut. Vi tar oss ner till bottensträckan då, för där lever det fortfarande, och det var svajigt på många håll i de här matcherna. Leeds hade 1-0 mot West Ham vid det läget, så satte nog Everton supportrar med hjärtat i halsgropen, med tanke på att de bara fick 1-1, och det var ju verkligen med matchens sista spark som överhuvudtaget fick en poäng där.
Jeremina
av alla, i vad jag tror var enda liksom målchansen de hade under hela matchen, Everton, så fick de det där krysset. Vart vill ni börja, Molineux eller i London?
Jag kan väl ta Molineux. Alltså, man får ju ändå säga att för att vara Everton-supporter idag, du måste ju nästan ha en hjärtstartare, för att det är det inte så här jämnt?
Ja, det känns. Det har ju känts som att det bara varit sån jävla ångest och ett krig för varenda centimeter den här säsongen för Everton.
Ja, de hade ju inte det lätt här, eller Dyche hade ju inte det lätt. Spelare följer som flyger, och det var först Patterson som fick kliva av, och sen var det Calvert-Lewin. Då står han där och har inte så mycket kvar längre. Nej. Ja, och det målet som görs där, vad är det, 98:e minuten, 99:e minuten, det är det senaste målet i alla fall som har gjorts den här säsongen. Så, och det var lite så scrappy också, var det inte det?
Väldigt scrappy.
Tarkovski till Keen till Mina, tre mittbackar i 99:e minuten.
Det blir inte årets mål.
Liksom. Nej, det blir inte årets mål, men det kan det bli årets mål för Everton om det är det som gör att de faktiskt räddar det här kontraktet efter den här säsongen. Men det är inte klart än. Är det så att Leicester går och vinner ikväll till exempel?
Det gör de väl dock inte, eller?
Nej, svårt att se det.
Alltså, jag är genuint orolig för Leicester. Nu ska man vara genuint orolig för alla de där tre som är där nere, med tanke på att det är två av dem som ryker. Men vi har suttit hela säsongen och sagt Leicester klarar sig, de kommer steppa upp. Nej, det verkar de nog inte göra.
Men jag tror, alltså, sett till Leeds då, så tror jag att det är ett ganska dåligt tecken när Allardyce känner att det enda han har kvar att göra är att såga spelarna totalt på sin presskonferens, vilket han gjorde. Och det är väl på något sätt ytterligare ett sätt att få igång dem nu inför sista omgången. Men nej, jag tror inte att han... Jag tror han själv känner också att det här blir väldigt svårt. Visst, Tottenham är inte... De är allt annat än formstarka, men de har inte det egna händer. Och Everton möter trots allt Bournemouth, så att ja, det är fördel Everton i alla fall.
Ja, ett Bournemouth som är på stranden dessutom... Hemma i Bournemouth. Alltså, om Everton tappar det här, om de inte löser poäng och Leeds vinner sin match där på något sätt mot Tottenham, då river de Goodison, tror jag. Alltså, det
gör ju ingenting, eftersom att de har en ny
arena. Nej, eftersom de har en ny arena på gång, ja, precis.
Sparar en slant på rivningsarbetet, nej.
Men... Det är oerhört mycket ångest inför sista omgången här, och jag vet inte. Alltså, jag vill ju så gärna att Leicester ska slå Newcastle. Nu kommer inte för att det har med Liverpool att göra, och för att de har ju sån målskillnad att det... Liverpool kan inte ta ikapp dem ändå. Men man vill ha den där, man vill ha flera lag inblandade sista omgången till helgen och följa den där ångesten där nere.
Är det, ja herregud, ja, vilken slutomgång det där blir.
Det är också vilka lag det är vi pratar om. Det är liksom, det är Everton, det är Leicester, det är Leeds, det är liksom såna institutioner i Premier League-fotbollen.
Alltså det lag som skulle må egentligen, och det här är tabubelagt att säga, på något sätt som jag känner mest skulle behöva en bara riva upp allt, starta om, alltså sätta sig i den liksom mörka verkligheten som är att åka ur det här, så är det på något sätt Everton. För att det är så mycket som inte funkat under så många år, och vi har pratat år efter år efter år om
vi pratade pengar tidigare och att kasta pengar. Everton är alltså ett av lagen som spenderat mest pengar i hela Europa de senaste 10 åren. Jag tror att de är topp 10 av klubbar som har spenderat, alltså net spend.
Och de har det här. De sitter med det här. De sitter i ett läge där det är Tarkovski till Keane till Jeremina i minut 99 borta mot ett semestrande Wolves. Och de har en trupp som vi har sagt är för svag hela säsongen. Vi går år efter år efter år och säger att ja, men de ska inte vara så här dåliga sett i förutsättningarna. Men de kanske bara behöver bara riva upp allt och starta om. Och på något sätt, ja, nu är det ju liksom, det här är ju tre klubbar som alla på något sätt hör hemma i Premier League. Så är det ju givetvis, tycker jag, men nej, för Everton ser kanske de som absolut mest behöver bara en total reboot, rakt av.
Tänk att det bara är, vad är det, 3 år sedan Ancelotti tränade dem?
Och han såg slut. Men det gör han väl igen nu, ja. Nej, det är det. Jag tycker det, på något sätt så förtjänar de att överleva ännu en gång. Ja. Sen är det så här tragiskt om de åker ur med tanke på vad de betyder för ligan och vilken klassisk klubb det är, men sett i vad de har gjort på planen och så vidare, jag vet inte liksom längre.
Nej, det är ett trött gäng. Det är trött.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Gäng, det är det.
Jag skulle vilja säga en grej om Paquetá innan vi går vidare från West Ham Leeds. För att han var ju verkligen stjärnan på planen, och han har ju fått en del kritik från vissa personer. Alltså, särskilt över, ja, han kostade rätt så mycket pengar för West Ham, och sen så hade han kanske inte någon flygande start direkt, men han har varit riktigt, riktigt bra den senaste tiden, och han var sensationellt bra i den här matchen. Ja, nej, den där assisten fram till Lanzinis mål, den kan jag titta på många gånger om. Det var verkligen hög, hög klass.
Ja, men det känns ibland som folk inte har förstått vilken, alltså så här, alltså marquee signing det där var när de gjorde den i somras. Det här var en spelare som absolut man inte ens kunde tänka sig går till en klubb som inte spelar Champions League. Så bra var han i ligan, så att nej, det kul att se att han börjar få visa sina kvaliteter, måste man säga, verkligen. För det vet man att han har.
Mm. Kan ju ha varit Declan Rice sista match också på stadion. Det såg ju nästan ut som att han tackade av fansen där när han drog in målet.
Det lär väl ha varit det, va?
Jag är rätt säker på att det är det. Men också inte hans sista framträdande, för de har ju en stor, viktig match kvar, West Ham, den här säsongen. Vi kan väl säga någonting om Conference League-semifinalen i torsdags mot AZ Alkmaar, där West Ham gjorde en riktig David Moyes-insats och spikade igen bakåt med allt vad man kunde, och lyckades peta in ett segermål till slut också. Var det Fornals, eller vem var det som gjorde mål på övertiden där? Men det är såklart enormt stort för West Ham att vara framme i den här finalen, den första Europaspelsfinalen de är i på 40 år.
denna kupp som skapades för de mindre nationerna att få slå igenom och sola sig i den europeiska glansen, där då alltså Fiorentina och West Ham ska ta sig an varandra i final. Mm.
Men det betyder jättemycket för West Ham.
Ja, ja, verkligen. Ja, det är enormt mycket. Ja, men det var väl till och med, fanns väl seriösa diskussioner med West Ham fans vad som prioriterades, klara kontraktet eller vinna en Europatitel. Det betyder ju extremt mycket. Även Fiorentina, ska ju sägas.
Ja, gud ja. Ja, men så är det verkligen. Jag menar, vi måste komma ihåg att visst, West Ham och Fiorentina, det är stora fotbollsklubbar, det är traditionsrika föreningar som har haft jättemycket fina spelare. Men de är inte, de har inte speciellt mycket titlar att visa upp under de senaste decennierna. Och det att få möjligheten att faktiskt vinna någonting betyder så extremt mycket för supportrar och för en klubb, och West Ham har ju en bra möjlighet här, och jag skulle väl ändå hålla dem som favoriter i den här finalen mot Fiorentina. Håller du med mig? Nej, det är så svårt att säga. Omöjligt. Också så här, jävla tråkigt ställe att spela på. Liksom, visst, Prag är fint, men vad var det? 20 000 platser på läktaren, och de fick 3 000 platser var eller något sånt där. 4 000. Ja, men det var helt sjukt liksom. Jag menar, det är jätteklubbar det här. Alltså båda, det är två klubbar som hade kunnat skicka hur mycket folk som helst till. Alltså, flytta den, sätt den på en stor jävla arena någonstans i
Maracana.
Ja, men liksom, de kan fylla den skiten liksom.
Tillbaka till Sevilla, det var ju faktiskt, jag var ju på Europa League-finalen förra året. Då var det ju Rangers mot Eintracht Frankfurt, och den stämningen där, det var ju helt sanslöst. Mm. De var väldigt taggade, båda de supporterskarna på den matchen. Men jag tror väl det går väl in 40 000 på den arenan, så det är ju dubbelt så mycket.
Vilken var det på Pichuan eller på Cartuja eller Benito Villamarín?
Yes, Ramon Sanchez Pichuan.
Ja, just det var där finalen var, ja. Intressant att Sevilla, som alltid vinner Europa League, just det året då inte var i final. Där de nu.
Mm. Så är det. Det spelades lite andra matcher också som mer av akademisk betydelse som vi kan strunta
alltså,
i.
Alltså Brighton var väl inte akademisk betydelse ändå?
Nej, det är sant. Brighton har ju faktiskt någonting att spela för.
Tottenham vet jag inte. Det beror på vad man anser om Conference League. De där var av akademisk betydelse att de följer igen här nu och kanske till och med missar just Conference League beroende på vad som händer i slutomgången.
Ja, det är aldrig bra att hamna utanför Europaplatserna.
Alltså, totalt ju... i alla fall. Nej.
Nej. Nej, Brent.
Ja, men det är verkligen, alltså det är på tal om ett lag som behöver starta om.
Spurs.
Frågan är vem de ska göra det med.
Ja, de måste få en tränare snart.
Verkar som att Arne Slott är taggad i alla fall, så att vi får väl se vad som händer, men ja, jag sitter ju mest bara och tänker att det kan inte bli ytterligare en Nuno Espirito Santo-situation där man inte får in någon annan, och så plockar man den tränaren som står längst ifrån ens spelmässiga DNA, som han ju trots allt gjorde. Man måste ju få in någon som man känner kan spela som man vill att Tottenham ska spela. Men ja, vi får väl se vad som händer.
Ja, det är intressant. Alltså, vi har ju Arsenal som bästa London-lag. Sen är det tight på mitten. Spurs, Brentford, Fulham, Palace på alltså 8, 9, 10, 11. Och sen Chelsea på 12 plats.
Och då möter Brentford ett bakfullt Manchester City. Det är väl säkert, ja, man har ingen aning vad Pep Guardiola kommer ställa upp med det. Det har aldrig varit så liksom så här stort frågetecken inför vad det kommer vara för startelva den matchen. Kommer han vilja liksom matcha sina bästa spelare?
Det var
ju
typ B-lag han vann mot Chelsea med nu igår.
Ja, det var den bästa bänk man någonsin har sett i princip där i den matchen. Men vad kommer det vara för gäng som man ställer ut mot Brentford? Samtidigt Tottenham ska till Ellen Road möta det här Leeds som de behöver ju vinna.
Allt att spela för.
Mm. Så att det är inte säkert. Brentford kan mycket väl bli näst bästa London-lag.
Ja. Nej, men som sagt, Brighton har ju den där sjätte platsen, Europa League-platsen i helt egna händer. De har ju två matcher kvar att spela dessutom.
Europa-platsen helt säkrad och så gott som säkrat Europa League också, med tanke på att 16 måls målskillnad är väl inte vilja ta in.
Sen får man väl säga också, alltså Kane, nu har ju Kane stått för 42% av Tottenhams mål den här säsongen, ja. Och han, att han har gjort 27 mål är det väl, att han har lyckats göra det också under en sån här säsong, det är ju faktiskt, det är faktiskt väldigt bra. Men vi får väl se vad som händer här med honom, om det blir så att han stannar eller om han lämnar. Jag tyckte det var lite kul för att Pontus Jansson satt i BT-studio i lördags inför den här matchen och efter, och de pratade just om Harry Kane, och alla är så förstående mot Kane i det här att han möjligtvis då vill lämna. Alla säger att nej, men det är helt förståeligt om han skulle vilja gå till en annan klubb och försöka vinna titlar, medan Pontus Jansson är den enda som sitter, det får man ju säga, han är ju en av de spelarna som har störst klubbhjärta i modern fotboll, det vet alla svenskar. Och han var den enda som tyckte att Kane minsann skulle stanna kvar i Tottenham och bli den största för alltid. Men ja, vi får väl se vad som händer där också.
Ja, verkligen. Men det kändes som att den stora flytten var ju till Manchester City då för 2 somrar sedan.
Ja, det var ju det som var kul också. Ja, för att Ryan Mason fick ju såklart frågor om det här efter matchen. Och då fick han bland annat frågan om Kane, liksom, om var det så att han alltså, sa farväl till supportarna här inne. Och så sa Mason att ja, men det trodde ni för 2 år sedan också. Och då blev han kvar. Men då satt jag och tänkte att jo, men Harry Kane ville ju lämna då. Det var ju han
gjorde
för
allt han
ju
kunde.
I det sista. Ja, och sen blev han kvar till slut. Så att jag vet inte riktigt vad det är. Det stillade nog inte många oroliga Tottenham-supportrar att Ryan Mason sa på det sättet. För jag tycker att det är... alltså sättet han säger ju alltid farväl efter sista hemmamatchen, visserligen. Men man kunde verkligen inte läsa in vad det är som kunde ske. Eller vad det är som kan ske här under sommaren. Huruvida han stannar eller lämnar.
Nej, så är det. Vi...
ska vi säga någonting om Ivan Toney också kanske, det här att han har blivit avstängd i 8 månader, för att det är en ganska uppsänglig
Ja, precis. Det var ju, skedde ju förra veckan, ja. Det var, har vi inte tagit upp i den här podden. Sa vi någonting om det i Sillypodden i torsdags? Det var väl då uppgifterna eller som det skedde kom. Det gjorde vi nog inte. Men Ivan Toney är avstängd i, vad är det, 8 månader?
Och han får ju dessutom inte träna med laget heller fram till september, tror jag det är, vilket det är högst anmärkningsvärt, eller det är ju verkligen ett grovt straff han får ta emot här. Det var väl i och för sig över 200 övertramp han hade gjort sett till bettingreglerna som ligan har, men det väcker ju ett problem minst sagt för Brentford. Nu var ju Mbeumo bra i den här matchen och han är väl den i så fall som ska axla ansvaret, men Toney är ju så mycket mer för Brentford. Han är inte bara en jättebra striker, han är även en av ledarna, och nu tappar de ju rätt så många. De tappar Jansson och Toney då i rätt så många månader. Så att, där blir inte så många kvar. Det är Nørgaard då som tar över kaptensbindeln efter Jansson som blir kvar för axla ansvaret lite extra.
Det är ganska fascinerande när du har klubbar och spelare som sprungit omkring med bettingbolag på tröjorna och under så många år, och det på något sätt undra vart, är det förvånande att det kan dyka upp en spelare, ung kille, som får problem av det här. Du normaliserar det konstant, och det jag tycker det är absolut såklart att det ska vara straff om du har brutit mot sådana regler, men jag tycker ett sånt kraftigt straff som det är i det här fallet är, jag tycker nästan det är tragiskt att det blir så. Sen vet jag inte om det här är en liksom Luis Suarez avstängning i klass med att de stänger av hans 442-prenumeration när han inte får vistas i fotbollsrelaterade sammanhang. Så är det väl inte kanske. Den har varit ett eget stycke avstängning. Men jag tycker 8 månader för det liksom måste finnas någon form för det. Snarare ska han väl få hjälp än att exkluderas från fotbollsgemenskapen på det här sättet.
Ja, det var ett extremt, och det finns ju ett enormt hyckleri runt just spelande och spelbolag och fotbollen, så är det ju absolut, som vi också en del av på många sätt, vi som bevakar
det. Det ska vi inte sticka under stol med heller.
Till stor del finansieras av spelbolag och så är det ju. Och det kan man ju göra, men det finns en annan att då, som de gjorde då, straffa på det här sättet en spelare. Men regler är regler, och så blev det för honom. Vi kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Vi kan börja med Erik Söderholm som skriver: är Eddie Howe säsongens tränare? Det sättet han utvecklat spelare på, hur han helt oväntat fört upp dem på en Champions League-plats. Och visst har det spenderats, men klubbar som Wolves, Nottingham och West Ham har spenderat snarlikande summor, och se vart de ligger. Och det finns ju definitivt det ligger mycket i det som Erik skriver här.
Jag instämmer. Om jag hade fått dela ut årets tränare här och nu, så hade jag nog gett att Eddie Howe faktiskt.
Alltså om Guardiola vinner trippeln, som han ju kommer göra med all sannolikhet, då är det ju svårt att ge någon annan.
Fast ska Champions League spela in på årets tränare i Premier League? Det är frågan. Vad säger du, Frida?
Ja, jag tycker ju det delvis ändå, för att trippeln är så, det händer så sällan. 1999 är ju senaste gången det hände, men ju inte givetvis då. Det är en sån pass unik grej att, ja, nu kommer väl den här utmärkelsen delas ut innan Champions League-finalen, så att det spelar nog ingen roll egentligen. Och jag tycker att det som är det svåra med just att dela ut pris till årets tränare, det är ju att hur ska man värdera det? För jag menar, Mikel Arteta har ju gjort ett jättebra jobb i Arsenal också. De har ju den enda klubben som har utmanat Man City på allvar, om man nu ska ta det så långt. Sen har du Roberto De Cherbi som har fört Brighton till en Europaplats. Du har Unai Emery som kom in och räddade upp hela Aston Villa säsongen, och de ligger på sjunde plats fortfarande. Ja, de kan väl egentligen inte ta sig förbi Brighton. Det är väl en massa målskillnader.
Det är 16 mål.
Så att... Ja, det är... ska ganska mycket till då för att de ska lyckas med det. Då har Thomas Frank i Brentford, jag menar att de hamnar på 9:e plats, är ju också sensationellt. Då har Marco Silva då på 10:e plats. Fulham är ju ett lag som många kanske trodde skulle åka ur. Jag tror att jag hade tippat att de skulle åka ur. Så att det beror ju helt på hur man värderar detta. Jag har jättesvårt och på rak arm så där säga vem jag tycker ska ha det. För att, ja...
Ja, verkligen. Det ska man ska komma ihåg, det är väl heller inte egentligen relevant, men när Eddie Howe tog över Newcastle slår de alltså näst sist i ligan. Och som sagt, det har ju gjorts investeringar. Bruno Guimarães är ju en av dem som var en och Alexander Isak en annan. Dyra liksom spelare köpta från en hylla, eller värvade på en hylla som Newcastle inte tidigare har kunnat. Det är några stycken, men det är inte så att de har varit de enda som har spenderat stora pengar. De har inte gjort, men hade Newcastle gjort det Chelsea gjorde förra sommaren till exempel, och värva alla spelare som inte Nottingham Forest hade råd med, då hade vi pratat om dem på ett annat sätt. Så är det ju, då hade vi pekat mycket mer på att det var investeringarna som gjorde det
än... Vi kanske hade pekat på att varför ligger de på 12:e plats precis som alltså, ja. Det hade vi också kunnat göra om de hade gjort det, för det där fanns ju ingen rim och reson och tanke bakom. Det har vi ju fått bevis på den här säsongen i alla fall. Chelsea alltså då.
Ja, precis, så vi får se om det blir mer
jag... Om det är någonting jag tyckte har varit intressant med de här tränarnomineringarna, så är det ju att Ten Hag inte är en av dem, att han inte alls finns med i samtalet. Och absolut fine, jag menar, man kan tycka vad man vill om Man Uniteds säsong, men om det är så att de tar en Champions League-plats, eventuellt då hamnar på tredje plats framför Newcastle, de har vunnit ligacupen, de kan fortfarande vinna FA-cupen, det är en rätt hyfsad säsong för dem också.
Han ska vara nominerad, tycker jag. Jag tycker han ska absolut vara med i diskussionen, även om jag förstår om han inte vinner, för jag tycker han har gjort en väldigt bra första säsong i United.
Ja, vi kommer prata mer och summera lite längre fram här.
Ta ut ett litet lag kanske också.
Ja, men precis. Vi har ju våra PLP Awards lite senare, lite längre fram här i vår. När allting är said and done. Och det är mycket frågor som är vilken är årets det här och det här som har kommit, och det tar vi såklart då när säsongen är färdigspelad. Peter till exempel undrar vilken är säsongens bästa comeback, ja, förutom Rob Holdings hårfäste. Och det är ju inget som kan slå Rob Holdings hårfäste i årets comeback, för att det var ju en helt ny människa.
Ja, han ser så bra ut nu alltså. Han har gått från
han har gått från en femma till en nia.
Jag kan inte sluta titta på honom. Det är häpnadsväckande. Efter att ha sett honom så har jag full förståelse för varför killar gör en sån där hårtransplantation, för att det gör ju verkligen enorm skillnad för ens utseende. Mm. Det är ju helt
kommer Pep Guardiola fira med att ha kalufs efter Champions League-finalen?
Nej, men jag tycker han passar i den.
Jo, jag driver bara.
Det är verkligen en av få, höll jag på att säga. Nej, men han ser verkligen bra ut i snaggat. Sådär. Men bästa comeback är väl, ja, jag tycker att det är Aston Villa.
Mm. Ja, håller med.
Mm. Verkligen.
Får se om vi inte ändrar oss till award-dags.
Mm. Och som sagt, det har kommit mycket frågor angående övergångar. Det är Rice och Mount och allt möjligt. Vi tar det i Sillypodden, hörni. Det är på torsdag. Då är det Sillypodd igen.
Så den kommer ju växla upp i sommar när Premier League-podden går i dvala dessutom.
Så är det ju dessutom. Nej, hörde ni, nu har klockan blivit mycket. Tusen tack alla ni som har lyssnat idag. Vårat sista ordinarie avsnitt då har vi nästa vecka. Och sen efter det då så får vi vänta in FA Cup-final och sen har vi vår PLP Awards efter det. Så lite kvar av säsongen finns det att tugga i sig såklart. Sillypodd på torsdag, då kommer vi prata såklart mycket mer om de här spelarna och alla övergångar som nu börjar bli mer eller mindre liksom utkristalliserade. När klubban har lite mindre att spela för så pratas det lite mer om vilka som ska spela där nästa säsong, så är det ju. Men hör ni, från oss säger vi tack för den här veckan och på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.